Kläderna går ner så ska jag berätta att jag tänkte tanken i morse att det är 36 år sedan jag ställde mig här för första gången för att predika. Det var en Kristi himmelsfärd och var här tillsammans med sångarna, strängmusiken från Linköping. Och det var någon slags förtäckt provpredikan nästan, fast jag inte visste det då, tur det. Och så slår mig tanken att jag tycker faktiskt att det är lika roligt fortfarande. Och lika ansvarsfullt att få möta alla er och att ni avsätter tid för att komma och fira gudstjänst men också lyssna. Det är mina kollegers ord att det här är mitt livsbudskap, men jag instämmer gärna, och Urban skrev samma sak i morse. Jag instämmer gärna att det här som jag vill nämna något om är något som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och jag tror en nyckel, någon slags nyckel i det kristna livet. Men först, man kan knappast hitta någon mer dramatisk livshistoria än den som rör profeten Elia i Gamla testamentet. Den är så dramatisk att Jakob, en av Nya testamentets författare, behöver understryka när han berättar om Elia att han, citat, var en människa som vi. Det behövde understrykas. För man fullständigt baxnar ju inför de här höjderna av andlig kraft som Elia uppvisar. När han utmanar 450 fanatiska, extatiska Baalsprofeter på berget. Ensam står han där med en tro som är trygg, rak, orubblig mot en fullkomlig mur av stridslystna Baalsprofeter. Ensam utmanar han dem. Han utmanar deras gudar. Från de gudarna står det, citat, att det kom inget svar, inget ljud, inget tecken, står det. När Elia ensam går fram och ber så faller elden omedelbart och förtär både offer, altare och delar av marken runt omkring. Och så har man lite svårt att ta in den bottenlösa rädsla som han hamnar i lite senare. Den där ologiska rädslan som griper honom. För när han i full kraft efter händelsen på berget har sprungit i riktning hela vägen till Israel, så får han ett enskilt hot över sig från Isabel som säger att hon ska ta hans liv. Och så sitter han plötsligt under en ginstbuske ensam. Och så önskar han sig döden. Det är nog, säger han. Ta nu mitt liv, Herre. Och just där känns det lite lättare ibland att tänka tanken att man förstår varför Jakob skriver han var en människa som vi. Elia dyker upp ganska oväntat i Bibeln. Vi vet ingenting om var han kom, mer än att han kommer ifrån Tisbe i Gilead, som var ett område öster om Jordanfloden. Där många orter, sägs det sen, liksom har slagits om att få vara den ort där Elia föddes och växte upp. Han kommer in i en tid i landet när det är hotfullt. Och det Elia gör här, när han tar sig liksom hela vägen fram till den livsfarlige monarken Ahav, det är egentligen det första vi vet om honom, att han plötsligt bara dyker upp. Vi vet att han verkar i en tid som en svår tid. Läget i landet när Elia trädde fram är att folket skördar frukten av många års dåligt ledarskap. Inte bara dåligt i bemärkelsen bristfälligt, utan dåligt i bemärkelsen ont ledarskap. De flesta kungar som räknas upp i kapitlen innan överträffar varandra i ogudaktighet. Och när Ahab blir kung så sker liksom det slutliga gudsavfallet. När han på sin hustru Isabels initiativ börjar dyrka och tjäna avguden Baal. Ahab bygger Baalstempel. Och till den kult som byggs runt detta så knöts hundratals profeter. Och ganska snart blir Herrens profeter föremål för förföljelse. Och en av alla dem var denne Elia. Så vad gör han? Ja, istället för att tona ner eller ligga lågt så går Elia rakt in i lejonets kula. Jag läser igen. Elia, en man från Tisbe i Gilead, sa till Ahav: så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren ska det varken falla dagg eller regn. Stannar till där, för redan det hade ju varit livsfarligt att säga i en kultur som omedelbart avrättade de som sa något obekvämt. Men tillägget som kommer sen, det är ju rena så här kamisakeflygningen. Annat än på min befallning. Alltså, det här vilar just nu i min mun, på mina läppar. Det är nu Gud ber profeten gömma sig en tid. Herrens ord kom till Elia: bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Det är just den här delen av berättelsen som jag vill stanna till vid en liten stund. Den till synes defensiva upptakten till det drama som ska följa. Den som börjar med de där två liksom, ordrarna: bryt upp och göm dig. Det är inte feghet som får honom att söka sig dit. Det är inte en reträtt vi bevittnar. Utan det här sker ju på en direkt uppmaning från Gud. En del av vägen framåt och en del av danandet av gudsmannen Elia rör detta. Bäckravinen visar sig ska bli en skola inför det som kommer. En skola som man inte kan hoppa över om tron ska bli en bärande tro och om man ska få vara med och förändra någonting. Så vad är det Elia ska lära sig i den skolan? Ja, jag tror att det handlar om att leva ur Guds hand. Att ta emot en anvisning i taget från Gud och låta det bli ett liv. Att leva dag efter dag, men göra det med sikte på evigheten. Och kanske kan man kalla det för att lära sig det andliga livets grundrytm. Så viktigt tror jag den här tiden är. Mönstret är tydligt. I alla Guds människors liv finns ett Kerit. Det finns en bäckravin dit man sökt sig eller där man hamnar och där all annan trygghet skalas av än tryggheten i att det är Gud som förser. Det kan ibland vara att man hamnar där av nöden tvunget. Man tvingas dit av omständigheter, men det kan också vara någonting man väljer, alltså en hållning där man med kalender och livsstil visar att man vill leva så, alltså direkt ur Guds hand. Bibeln har många beskrivningar av detta. Jesus i öknen, Paulus under de tysta åren i Arabien, Johannes döparen i ödetrakterna. Och inte sällan, och märk det, inte sällan så är det där människor liksom uppfattar uppdraget och börjar leva, ofta på ett ganska vardagligt sätt, ett profetiskt liv. Jag skulle vilja att ni hör vad jag säger när jag säger att de ofta på ett ganska vardagligt sätt lever ett profetiskt liv. För det handlar inte om det spektakulära, det handlar om livet. Jag har haft den här bäckravinen i Kerit, där jag ju aldrig har varit. Jag vet inte om den går att hitta längre kanske. Men jag har haft den som någon slags sinnebild för min egen längtan i ganska många år nu. Jag har aldrig använt den här texten till något. Jag har aldrig skrivit om den, jag har aldrig talat om den. Jag har bara haft den där. Jag har återkommit till den. Jag har manat fram den. Jag har gjort det nästan som en bild i ett resemagasin, ni vet, när man ser en alldeles fantastisk plats som man dras till, vill till, känner att man behöver komma till. Och så har jag sett den där ravinen framför mig, det där stället där vattnet springer fram. Jag undrar om inte några av er också såg det under tiden Brasse spelade, när texten liksom letade sig vidare in till era sinnebilder. Och jag tror att det är väldigt bra att ibland liksom mana fram såna här inre bilder att dras till. Som aldrig tidigare har jag nog börjat förstå hur avgörande det är att man har ett kerit i sitt liv. Alltså en plats där man liksom övar sig på det som är sant hela tiden. Varje dag, varje timma. Och det är att allt det vi behöver finns hos Gud. Och i samma andetag, att Gud inget hellre vill än att förse. Men tydligen är det någonting man måste öva på, till och med dagligen. Men där någonstans klarnar också att det vi behöver nog bara blir tillgängligt om vi liksom kryper ner och böjer oss vid den där källan, att det andliga livet, innan det handlar om strider som ska utkämpas och segrar som ska vinnas, så handlar det om att lära sig att ta emot från Gud, om lyssnande och mottagande och beroende. Så mycket i livet, det tror jag många av er kan vittna om, så mycket i livet är bara tillgängligt i viloläge. Man kan inte ta det, det går inte. Man måste bara inse att det här är någonting som jag får. Jag tar emot det med öppna händer. Bryt upp. Ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Och så undrar jag den här morgonen, finns det ett Kerit i ditt liv? Har du en sån plats någonstans? En plats där du kryper ner vid bäcken och källan, där du tar emot daglig föda, dagligen dricker dig otörstig. Om du inte gör det av något skäl, så tror jag Gud idag säger som han sa till Elia. Jag tror Gud säger, bryt upp. Bryt upp ur en livsstil som äter på dina resurser. Göm dig istället vid bäcken. Där finns allt det du jagar efter. Allt det du behöver för varje dag och varje slag. Det finns där någonstans. Det är så lätt att man romantiserar över den här bäckravinen. Alltså, att man tänker sig den som någon så här väldigt vacker palmoas någonstans. Men det här tilldrar ju sig en del av världen där det normalt sett är torrt och varmt. Och den uteblivna nederbörden nu när det här händer, alltså att det inte regnar på långliga tider, gör naturligtvis den här platsen än mer krävande. Men mitt i allt det, alltså när allt det romantiska är bortskalat, så står det alldeles klart att den är trots allt ett gömställe där dag läggs till dag på ett sätt som formar livet. Den är ett sånt gömställe. Och det får vi påminna varandra om idag. Att det här kan ju naturligtvis se ut på tusen olika sätt. Beroende på hur våra liv ser ut. Det är också viktigt att säga att det här kan skifta genom livet. Därför att våra liv förändras. Men egentligen är detta ganska enkelt. Jag tror att det är som vid bäcken i Kerit. Att det handlar om två saker. Det handlar om mat från himlen och det handlar om vatten från källan. För Elia hade ju någon slags väldigt enkel form av all inclusive under den här perioden. En väldigt enkel sån. Vatten fanns i bäcken och så korparna kom med mat morgon och kväll. Och vi har en särskild koppling till den här texten i den här församlingen som jag måste få dröja vid en minut bara. Som rör den här historien och Många av er minns säkert att vi hade ett riktigt original som hette Sixten. Han satt alltid här långt fram här nere. Och Sixten är hemma sedan många år hos Herren. Men jag tror att många minns honom. Han var ju godheten och vänligheten personifierad. Och ganska ofta i gudstjänsterna så reste sig Sixten så här spontant och bad väldigt personliga böner. Det är alldeles underbara. Det var som om man inte tänkte på att vi andra var i rummet också, utan vi fick bara åhöra hans väldigt personliga liksom konversationer med Gud. Där han berättade saker för Gud också som jag inte är säker på att Gud visste faktiskt. Men han sa det. En gång så, och jag glömmer aldrig detta, en gång så reste sig Sixten och så började han tacka Gud för allt Gud gav till hans liv. Och så vävde han in den här historien och så började han tacka Gud för att korparna kom till Elia med mat vid bäcken. Och så bara som om han hörde sig själv säga det, och så kom han på hur märkvärdigt detta var. Och så sa han så här: korparna, sa han, dessa åpna fåglar, ja, som ju aldrig ger bort någonting frivilligt, sa han, de lät du komma till profeten Elia med mat. Och om det skulle vara någon icke-göteborgare här, så betyder väl, det är svårt att översätta åpen, men det betyder väl hungrig eller girig eller något annat. Alltså någon som bara tänker på sig själv. De lät du komma med mat, sa han. Jag tackar dig för det. Och så fortsatte han att be. Han slog sig ofta lite så här på bröstkorgen när han bad. Och tackar Gud för allting. Och jag älskar den tolkningen. Älskar den. Som ju bekräftar en mycket, mycket biblisk insikt. Nämligen den att Gud kan låta vad han än behagar få tjäna det goda i våra liv. Någonting som illustreras av Jesus själv när han berättar den här märkvärdiga liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Det är ju liksom summan av den är att till och med mammon kan få tjäna det goda om det får hamna i rätta händer. I Guds händer kan allt användas. Men hans tacksamhetsbön där nere om de åpna fåglarna säger ju också detta att Gud ibland behöver ta oss undan. Sätta oss i en skola när vi lär oss att leva dag för dag. Dricka oss otörstiga i bäcken och så mätta oss med det som Gud ger. Ibland drivna dit av längtan. Ibland drivna dit av lidande. Ibland drivna dit av leda. Det är inte det avgörande. Det avgörande är att det är där vi lär oss det som egentligen är den kristna livsstilen. Alltså att leva ett dagligt andligt liv. Ett liv där Gud inte hela tiden blir sista utvägen, utan där Gud blir den första, till och med den enda utvägen i våra liv. Och kanske är det det Elia lär sig vid bäcken. Kunskap som han ska behöva så många gånger i sitt liv senare. När Gud säger, göm dig en tid. Att dra sig undan är ju liksom att skjuta andra saker som kräver vår uppmärksamhet åt sidan. Och så ge plats för att låta oss mättas av Gud, av maten från himlen, av vatten från bäcken. Och så se att även om vi inte ingriper själva, även om vi inte liksom blandar oss i och löser situationer själva, så kan vi vila i att våra liv är i Guds händer och Gud fortsätter att förse. Det handlar inte om vår uppfinningsrikedom. Det finns mat så det räcker. Och vad jag önskar att du skulle höra dig idag. Det finns mat så det räcker i det himmelska förrådet. Det finns vatten att dricka i bäcken. Och det andliga livet möter oss ofta i Bibeln av termer, i termer av vad som föder oss och när oss och bär oss. Som själva näringsintaget. Jesus säger, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Alltså, lika viktigt som det är för vår fysiska växt, för vår ork, för vår hälsa, vad vi stoppar i oss är, lika viktigt är det för vår inre andliga människa med näringsintaget. Det som är avgörande är ju inte om man råkar äta dåligt eller slarvigt eller onyttigt någon gång, utan det är ju ens, hur ens dagliga liksom kost eller intag ser ut. Därför att det är det som sker varje dag som med tiden påverkar våra kroppar. Och naturligtvis så också med vår inre människa. Jag tycker väldigt mycket om det där uttrycket dag efter dag eller dag för dag. Det återkommer regelbundet i Bibeln. Bibelns dag efter dag är inte riktigt detsamma som vår tids fånga dagen eller leva här och nu. Utan det handlar ju snarare om att liksom hitta ett sätt att leva där dag läggs till dag på ett sätt som får mig att mogna och växa för himmelriket och för uppdraget i min samtid. Alltså att dagarna sitter ihop på ett sätt så att de bygger ett liv. Psalm 145. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Psalm 68. Lovad vare Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela, står det där också. En liten paus. Dag läggs till dag. Det är något ganska odramatiskt över det. Men det byggs ett liv av de dagarna. Vi säger ofta om det som har förlorat sin själ eller liksom sin glädje, så säger vi ofta att ja, men det här, det går bara på rutin nu för tiden. Och det är klart att det är inte bra. Men jag skulle bara ett ögonblick vilja uppgradera rutinen lite grann. Alltså det finns en god sida av rutiner. Ordet rutin kommer ur franskans rot som betyder väg. Visst händer det att livet kastas om någon gång, tar en helt ny inriktning över en natt, men det hör till undantagen. Regeln är nog den att det är det man gör varje dag som kommer att prägla ens liv. Det är det återkommande som är det andliga livets vägbygge. Och kanske är det därför uttrycket varje dag återkommer så ofta som det gör i Nya testamentet. Så vad är det då att leva av ordet som utgår från Guds mun? Jesus sa det själv. Vi lever inte bara av bröd allenas, men vi lever av ordet som utgår ur Guds mun. Det kan säkert betyda att Gud talar på många sätt. Men det säkraste och alltid tillgängliga sättet att lyssna till Guds ord, till Guds tilltal, det är att läsa Bibeln. Punkt. Gud talar på andra sätt. Där får vi pröva det. Säga, var det här verkligen från Gud? Uppfattade jag rätt? Men inför en öppen Bibel så kan jag vara fullständigt trygg. Jag kan läsa detta och så kan jag vila i att det här är Guds tilltal till mig. Jag skulle vilja göra det här till något så praktiskt som att säga, hur bygger man det där livet vid bäcken? Hur gör man det? Jag skulle vilja göra det så praktiskt att säga, jag läs Bibeln. Jag läser nu medan min mammas Bibel, den här bruna. När min mamma dog i våras så delade vi upp hennes saker, så vädjade jag om att jag skulle kunna få hennes Bibel. Och det är fantastiskt att läsa ur den. Periodvis läser jag hennes understrykningar också, som jag inser att hennes understrykningar berättar så otroligt mycket om denna fina kvinnas liv. Men det som rör mig mest är att jag, varje gång jag tar fram den här, så ser jag henne framför mig, att jag alltid har funnit henne på morgnarna sitta där på sin soffa i sin lilla lägenhet med den här Bibeln uppslagen, och att hon aldrig har sagt något om det egentligen. Hon har aldrig liksom sagt, ja, så här måste ni göra eller så här borde ni göra, utan hon gjorde det alltid själv. Och man insåg att det hon kallade för min stilla stund var en otroligt viktig stund, men också ett väldigt, väldigt viktigt arv. Alltså någonting som hon lämnade efter till oss och som jag gärna vill fortsätta att lämna vidare. Läs Bibeln. Det gör något dag för dag för dag. Det bygger ett liv. Man blir ett med texten på ett sätt som bygger ens liv. Och idag finns det så många goda hjälpmedel om du tycker detta är träigt eller svårt. Det finns så många hjälpmedel för ett dagligt bibelliv. Och formen är ju inte viktiga, men det är bra att ha en form så att det här liksom blir av. Idag finns det en uppsjö av bra andaktböcker att läsa. De är vackra också och har dem liggande på bordet. Man kan läsa en kort text varje dag och be en bön själv eller tillsammans med någon. Det finns bibelläsningsplaner, för att inte tala om alla appar man kan skaffa hem till sin telefon där man får förslag på bibelläsning för varje dag. Alltså saker som ju bara hjälper oss med detta viktiga, som påminner oss. Och jag understryker, det här är inte svårt. Det är inte krångligt på något sätt, det är inte ens jobbigt. Istället är det en oerhörd hjälp att man har en bra rutin i sitt liv. Det mest klassiska och genomgående rådet från de andligt erfarna när det gäller bibelläsning, alltså hur blir bibelläsningen någonting som verkligen påverkar mig? Det kanske det mest samlade rådet om bibelläsningen, det lyder ungefär så här. Läs korta stycken. Alltså ta inte hela Nya testamentet första dagen. Läs korta stycken. Och så omgärda de orden du har läst, versen eller verserna, med tystnad. Och så ta sen med dig de här orden in i det som blir din dag. Läs så kort så att du liksom kan ta med dig, minnas någon av raderna under din dag. Blanda in dem i din dag. Och så kanske det viktigaste rådet, och jag ska sluta där jag började. Där vid bäcken i Kerit, där de öppna korparna kommer med mat, så serveras det också dryck. Och det är det där ständigt porlande vattnet i bäcken. Den här kraftfulla profeten som har kallats för den glödande profeten, Elia, tar emot maten som kommer från himlen via korparna. Men man förstår att han också gör det till en vana att böja sig vid bäcken och dricka ur bäckens vatten. Och man kan inte dröja särskilt länge när man liksom mediterar över den här texten vid bäcken, förrän Jesu ord från tempelplatsen börjar sig blanda in sig med ljudet från det porlande vattnet vid bäcken Kerit, när Jesus står där på högtidens förnämsta dag och säger: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och lyssna, detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det här är en oslagbar kombination. Ordet, uppenbarelsen och så andens ljus över det ordet. Det är en oslagbar kombination. Och jag tror att man ska göra detta så enkelt som möjligt. Men här är mitt råd. Att varje dag, om så bara en liten stund, hitta sig själv inför en öppen bibel. Och så be väldigt konkret om ljus över den text man läser. Att Gud uppenbarar det jag läser så att det blir till liv. Och det här är ju en av den helige andes specialuppdrag. Kanske till och med den helige andes favorituppgifter. Vem som nu kan bedöma det. Men att lysa på ordet så att texten får liv. Men också att lysa på ordet så att han som är ordet, Jesus Kristus, igen och igen blir levande i våra liv. Så därför låter jag den här predikan landa i en fråga som du väldigt gärna får ta med dig när du går de där stegen fram till nattvardsborden. Idag möts vi på ett sätt i den där bäckravinen. Den heliga måltiden är också en sån där stund när vi får krypa ner vid korset, nu i varandras närhet. Men ta med dig den där frågan in i nattvarden också. Finns det ett kerit i ditt liv? Och om det inte gör det så är den här gudstjänsten inte ett sätt att säga vilket svagt kristet liv du lever. Gud skulle aldrig se eller tänka så, utan den är en enda stor inbjudan som säger det är aldrig för sent. Det pålar i den här bäcken fortfarande. Du är så välkommen. Vi lyssnar.